Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
I avsnitt 228 av Vi Bilägares podcast. Vilket märke är bäst enligt bilägarna själva? Dessutom kör vi Skådas elbil Enyaq, ser elektrisk framtid i Folkas spåkula plus det senaste från långteststallet. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och medverkar i det här avsnittet gör också Claes Garin. Hej, hur är läget med dig?
Hej, det är bra. Jag är precis fri från coronaviruset.
Ja, grattis.
Ja, jag fick en mild variant, kan jag glädja mig åt. Och ja, hela familjen, det var min yngsta son, en beep, som kom hem med skiten. Men nu är vi igenom det där och kan... Som sagt, glädje oss åt att vi blev inte mer än förkylda.
Ja, tack och lov för det, att det gick bra allting. Ja. Jag säger också hej till Anders Helgesson. Allt bra med dig?
Jajamän, covidfri fortfarande. Peppa, peppa, ta i trä.
Ja, det är samma som mig. Jag förstår inte hur... Ja, ta i trä för mig också. Sist men inte minst, hej Tommy Wahlström, hur mår du?
Tack, jag mår bra. En spruta så här långt och antikropparna bildas för fullt, känner jag. Så att... Kom, vilket virus du vill. Jag klarar mig alltid nu.
Fredagsstämning. Hörrni, det är ju faktiskt Eurovision-veckan när vi spelar in det här. En semifinal är redan avklarad och en kommer gå... Ja, vi spelar in det här på en torsdag så vi har inte sett andra semifinalen än. Men hörrni, vem vinner Eurovision?
Men var det inte så att Island var förhandstippat och fick corona nu, hela delegationen?
Ja, det var några som råkade få det. Men de har väl safeat upp det där med att spela in i förväg och så.
Ja,
så det kommer
ja,
ju bli ett uppträdande.
Jag förstår, jag känner igen det där. Jag sitter ju själv hemma och på distans.
Men det är alltså TikTok-optimerad koreografi som är framgångsreceptet. Vad tror Tommy?
Jo, Litauen tycker jag väldigt mycket om, men det är många som är bra. Men framför allt så tyckte jag att det var väldigt kul att se ett direktsänt evenemang igen med en massa publik.
Ja.
Var inte det roligt?
Ja, publikljudet, det var ju väldigt häftigt.
Men showen, hörni. Alltså i första delfinalen så fick vi se Johnny Logan sitta på en stol.
Ja.
Showtime.
Vad gjorde han där?
Ja, det var pausunderhållningen.
Mm. Och sitta på en stol. Jag lyssnade på det på radio, så jag har inte sett showen tyvärr.
Jag minns 2016 i Globen när Sverige hade evenemanget. Och jag var på plats och såg ett sånt där genrep. Och det var ju jättehäftigt, det var supershow. Och det var ju Eurovision-vecka i Stockholm den veckan och jag hade faktiskt varit ner på, de hade ju byggt upp en scen nere vid slottet. Eller som ett hus där de hade så här Eurovision-club där de hade evenemang hela veckan. Och jag hade varit ner på eftermiddagen där före och hängt lite i baren och lyssnat på slagerhits och tittat på slagerdivor som gick förbi. Det var jätteroligt.
Mm. De jobbar ju lite i motvind i år med det här. Det blir ju inte samma Eurovision-stämning när man kanske inte kan vimla som
Nej,
förr.
Men, då får man ju anstränga sig lite mer tycker jag än att bara ta in Johnny Logan och sätta honom på en stol.
Jag har ju inte hört alla, men jag är ju... Tommy tittade med avsmak på mig nästan när jag sa det i garaget. Jag har ju haft en svag åda för Hooverphonics ganska länge. Och jag tycker att deras bidrag är helt fantastiskt bra faktiskt.
Det är en lagom... Varför då, Anders?
Ja, men det är ett lagom anslaget av Horophonics som det ska vara med ordinarie sångerskan. Och sen finns det någonting, jag är ju stor Depeche Mode fantast, och det finns någonting depeshigt i deras basgång den här gången. Jag vet inte, det tilltalar mig enormt faktiskt. Jag har lyssnat på den här låten långt innan jag fattat att den ska med i Eurovision, så att jag var liksom lite förhandsinkörd på den.
Mina barn älskar ju Ukraina. Det är ju den här flöjtraven i skogen som går varm här hemma på Spotify.
Jo, men den är
fantastisk bra låt. Alltså, den är så himla udda så att det inte är klokt. Det är jättebra låt att spela om man är stressad. För då blir man ännu mer stressad. Och, ja, det är väldigt skumt.
Och jag som inte har tittat mer än snabbspolat första semifinalen. Jag tycker ändå Tusse har gjort ett väl utfört jobb. Jag blev lite impad också av dokumentären som de släppte dagen innan hans framträdande.
Jag har inte sett, var den bra?
Ja, men jag har inte riktigt förstått hypen, eller jag är väl inte målgruppen heller, vad det är för person som vi har skickat dit. Men det var en riktigt bra dokumentär. Man förstod ju hela hans resa och vilken personlighet och vilken röst verkligen.
Ikväll är det då semifinal 2 och ni ska hålla ögonen öppna på första bidraget ut, tror jag det är, som kommer från San Marino. Det är svenska låtskrivare, det är Joey och Linnea Debb igen som har varit framme. Men de har gjort den här då, jätteroliga låten tycker jag. Och sen så har vi ju då den här rapparen, vad heter han?
Flowrider.
Ja, just det, men kommer han då?
Ja, som då har lyckats utverka tillstånd att resa från USA till Europa för att vara med i detta. Så att det blir kul, tror jag.
Mm. Ja. Anders, popquiz, Schweiz, vad är det för bil han har kraschat i videon?
Ja, men jag har bara sett det på radio. Jag har inte sett det. Jag har bara lyssnat på radio, för jag körde så här räckviddstest med lite elbilar, så jag satt en Ionity-laddare och avnjöt det där spektaklet. Så jag vet inte. Jag har inte tittat i kapp.
Det ser ut som en BMW-kupé, tycker jag.
Tillåt mig att snabbt youtubare. Var det Schweiz, sa du?
Ja, jag är säker på att Anders kan bara så här pinpointa direkt.
Svar kommer inom kort.
Mm. Vi väntar.
Jag ska bara scanna hela videon. Jag såg den bara när den låg upp och ner här. Jag ska se om det kommer någon avvikande information att de byter någonting eller sånt. Men det verkar de inte göra.
Har du kommit fram till vad det var?
Ja, jag har kommit fram till att det är en BMW E46. Alltså det är den som kom, ska vi se, när kom den? 98 kanske? Något sånt? Ja, en sen 90-talare. 99.
Är det en 3-serie-QP alltså?
Det är en 3-serie-QP. 99-98 där någonstans, beroende på motor. Och det här är en facelift. Och när kom faceliften då? Den kanske kom typ 2002, 2003 någonstans. 2003 kanske.
Och vad säger de honom då? Att han har kört en BMW 3-serie-QP och lagt den på taket på den här vägen?
Ja, han har ju haft tur. Han åker ju längs någon bergskant där, ser det ut som. Så att det var mer tur än skicklighet. Men han har ju plockat bort ett nackstöd av någon helt obegriplig anledning. Det förstår jag inte riktigt varför man gör. Passagerarens nackstöd är borta. Det är naturligtvis för kamerorna som man ska se landskapet med genom bakrutan.
Sen plockar han ur sig själv i bilen också, men det förstår man inte heller varför. Men det är konst.
Det är en av favoriterna inför kvällens semifinal.
Schweiz har bara vunnit en gång, va? De vann med bara första året. De har inte vunnit sedan dess.
Céline Dion.
Ja, just det. Jag tänker ju på att hon är kanadensiska.
Den lilla detaljen.
Ja. Mycket franskt verkar det vara i årets Eurovision. Franska fraser, eller helt på franska språket. Ja, men nu fick vi in lite bilar där i Eurovision. det var väl tur det. Vi tar och lämnar Eurovision för nu, och så går vi in på nyhetsflödet. Har ni sett någonting i veckan? Tommy, du hade någonting från förra veckan som vi pratade om i podden.
Ja, men jag är fortfarande väldigt upprörd över förra veckans snackis. Ni pratade då i podden om att anledningen till att bilindustrin nu har sån rackans brist på chips är att man i bilarna använder gamla, enkla, långsamma datorchip som ingen längre vill producera eftersom de är så billiga och ger så lite vinst. Här köper man alltså en ny high-tech-bil som ska vara det hetaste heta, och så har någon stoppat in en Commodore 64 under huven som i bästa fall kan spela lite kupong med låg upplösning. Tack så jävla mycket. Men Anders, du sa något spännande i garaget häromdagen. Berätta vad du sa.
Det jag säger så mycket dumt, Tommy. Vad sa jag då? Jag
menar, du pratar om Tesla och chipbrist.
Ja, just det. Det är ju lite märkligt här att man har inte hört att Tesla lider utav det här. Och det här är ju lite snillen spekulera nu då. Men sannolikt beror ju det på att Tesla har en helt annan struktur på sina bilar. Där de har mer sofistikerade chips redan från början. Så att de har ju inte samma bekymmer, för de kan gå till en andra tillverkare och plocka in de här komponenterna, för de använder modernare grejer helt enkelt som då ska tåla för de här mjukvaruuppdateringarna och sånt, och det kan du inte alltid göra med ett gammalt dumt chip helt enkelt. Så att det är en våldsam gissning, men som sagt, de har aldrig protesterat. Det kommer säkert komma en dag när de protesterar också, men jag tror snarare att det kommer ligga i bekymmer att få fram batterier och så. Det har de kanske faktiskt knorrat lite om.
Så känner du att du inte vill ha en Commodore 64 utan kanske gå till, inte vet jag, IBM 286 eller till och med 386. Köp en Tesla.
Då får du en snabb 486 på 66 MHz. Men blir det inte lite larvigt det här Volvo XC60 facelift nu? Det här är en smartphone fast större. De säljer den inte ens gång som en bil längre. Nej, jag vill inte ha chips i min bil. Jag vill ha förgasare, tänkte jag säga. Men det vill jag inte alls ha. Insprutning är jättebra. Jag vill ha riktiga bilar. Riktig mat, riktiga bilar. Ni förstår vad jag menar.
Apropå riktiga bilar så har ju en sån här amerikanska, eller i alla fall klassiker, Ford, den här pickupen, Ford F-150, har kommit som elbil. Eller elpickup, och då med tilläggsnamnet Lightning. Och där snackar vi frunk, alltså den här främre förvaringsutrymmet. Det är 400 liter som får plats där under, ja, det som var motorhuven på andra bilar. Och Ford kallar det här då för en mega power frunk, eller frunk kanske man ska säga på amerikanska. Mega power frunk.
Men det är ju jättebra då om de verkligen låter folk använda det här utrymmet och inte gör som de gjorde på Mustang Mach-E, när man i sin megabox stoppar i en massa så här skivor som ska dela av utrymmet så att inte barn ska kunna klättra ner i det. Förstår ni, så himmelskt korkat.
Men inga barn kan klättra ner i det här då, tror de, eller?
Ja, jag vet inte. Eller också kommer de att montera in såna där avdelningar i alla fall innan de väl får ut bilen, eller?
Ja, jag vet faktiskt inte. Men på bilden är det inga avdelar i alla fall vad jag kan se.
Nej, men det var det inte heller på Mustang Mach-E första gången jag såg den. Utan det kom ju sen nu när produktionsbilen kom ut. Då hade de ju stoppat i det där.
Okay.
Först satte de in en nödöppnare inifrån. Så att om barnen, eller om någon kom in och la sig i frunken fram, så skulle de kunna öppna inifrån. Och sen kom de på att nej, men det kanske inte är tillräckligt säkert. Folk kanske inte hittar den där knappen. Så då var de tvungna att sätta i de här avdelarna dessutom och nita fast. Så att inte någon skulle kunna lägga sig i frunken.
Det där har man gjort på Polestar 2 också. Så att en sån här avdelare. Problemet är att den avdelaren är så stor. Så den tar ju upp kanske 20% av frunkutrymmet. Det är inte så fiffigt.
Nej, det var ju en stor snackis när Joe Biden var i Michigan, Dearborn där. Och provkörde bilen i tisdags. Men har du hört någonting om räckvidd och sånt där?
Ja, men den har ju lite räckvidd, det har den. Grundmodellen som ska kosta under $40,000, det är visserligen före den här shipping taxes, och det är ytterligare $1,600, så säger $42,000, då vad blir det? Ja, det är under 350 000 kronor, va? Ett fynd. Men då kommer du bara 32 mil också. Däremot kan du få ett större batteripaket, och då kommer du 48 mil lite drygt, och det är ju faktiskt riktigt bra, för det här är ingen liten bil. Och snabb är den. 560-någonting hästkrafter.
Hur mycket får den lasta?
900 kilo motsvarande. Och en högsta släpvikt på 4,5 ton.
Precis.
I USA då.
Det blir ju jättebra.
Ja, någonting för Kalle att dra husvagnen med.
Ja, absolut. Han kan ta husvagnen på flaket. Det finns fortfarande 200 kilo kvar och lasta, så att säga. 150. Den väger 150.
Han kan lägga husvagnen i frunken nästan. nej, men kommer den komma till Sverige, den här bilen?
Som gråimport kommer den säkert komma. Och sen är frågan om Ford Europa känner att de behöver... Nu ska de bli helt elektriska ganska snart om också, va? Men om de känner att de behöver ha ner koldioxidnivåerna. Man har ju pratat om att ta in F-150 så otroligt många år nu. Och ta in det som en Halo-modell, ungefär som en Mustang då. Vem vet, de kanske gör det. För med priset är ju svinbra. Om de kan hålla det, kan de hålla det under en halv miljon i Europa, då är det ju otroligt bra gjort. Det tror jag inte de kommer kunna, för det är lite skatter och sånt emellan. Men vad börjar modell Spaceship, tänkte jag säga. Vad heter den? Cybertruck heter den ju. Den är ju svindyr i jämförelse, så att why not?
Anders, de säljer ju F-150 redan idag hos vissa Ford-handlare, Ford Store.
Ja, det är ju lite så här grå varianten. Det görs ju ingen officiell import utav Ford Motor Corporation. Så att, jag gissar att det är kanadensiska bilar de plockar hit, för de är ju i stort sett, de har ju vinterpaketen och det där.
Just det.
Claes, har du sett något i nyhetsflödet?
Ja, vi pratade ju om den här lastbilschauffören som fick för sig att han larmade i alla fall om att hans lastbil skenade för 2 år sedan. Jag skulle tro att det var den här tiden ungefär. Det visade sig att allt var bara en bluff. Och några dagar sedan så dömdes den här killen för grovt falsklarm. Och de har väl räknat att 90 000 spänn är kostnaderna för hela den här insatsen, som slutade med att en grävmaskinist fick rycka ut och göra en liten jordramp så att den här lastbilen kunde då skena ner på en stor åker och stanna där. Och han skyllde ju på felaktiga bromsar, men varken sig polisen eller Scania har hittat något fel på lastbilen. Så han har betydligt allvarligare problem, den här killen, verkar det som.
Men alltså, hur gick det till? Alltså, han varnade medan han körde att jag har inga bromsar, eller?
Ja, exakt. Eller han ringde in och larmade om att hans lastbil skenade. Och det här var ju då på E20 i maj 2019, då, för nästan exakt 2 år sedan.
Det finns ju en film, kommer ni ihåg den? Någon som sitter på en buss som man har satt fast sprängämnen under så att de kan inte stanna, utan de måste fortsätta köra den där bussen.
Med Sandra Bullock.
Ja.
Keanu Reeves.
Han upplevde sin egen speed där på något sätt. För att det var inte bara det att bromsarna inte funkade, det var ju också att gasen liksom inte släppte, utan den rullade på i full rulle hela tiden. Och det finns ju fantastiska filmklipp som ligger på YouTube då, från, som polisen har filmat runt om när de kör runt med liksom polisbilar och försöker få bort annan trafik och följer efter den här lastbilen som liksom rullar full fart genom det svenska landskapet. Ja, dramatiskt.
Ja, verkligen.
Vi går vidare till långteststallet, både gamla och nya bilar. Tommy, du var ju så nöjd med Tesla Model 3 som du kör, som har varit ganska buggfri, kan man väl säga. När ID3 har drabbats av den ena efter den andra grejen, så har Teslan flytit på som vanligt. Men inte nu längre, va?
Ja, eller det var ju det att jag satt och körde hem från jobbet en dag och lyssnade på podden när Nils satt och beklagade sig över alla buggarna i ID3an. Och då tänkte jag att, ja men Tess, hon är ju i alla fall buggfri. Och precis när jag tänkte den tanken så sa det knäpp i högtalarna och så förlorade hon uppkopplingen med omvärlden. Spotify tystnade, hon tappade kontakten med min mobil och allting var bara liksom borta. Jag kan också, tänkte Tess. Och då fick jag ju köra tvåknappstricket. Ni vet, man håller inne bägge rattknapparna samtidigt och startar om systemet.
Och det gör man när man kör?
Ja, det kan man göra när man kör. Ja, man tappar ju hastighetsmätare också eftersom allting sitter ihop i den här skärmen och den blir ju svart när det startar om. Så att jag körde väl några minuter där blankt genom, fast det var genom Stockholms innerstad, så att det var bara att följa efter bilen framför. Men jag startade om och sen så kom det tillbaka och test funkar igen. Men jag vill be om ursäkt på förhand nu för att jag sitter med mobilen faktiskt här i studion. Påslagen, för jag har telefonjour.
Ja.
Det är nämligen så att jag har lånat ut test till mina kära föräldrar några dagar. Och vi hade genomgång igår när jag var uppe och lämnade den och de blev så här liksom... Jag såg hur de blev blanka på ögonen. Det var som man hade dragit ner en dimma över deras ansikten när jag började prata om appar och röststyrning och undermenyer och pekskärmar och laddning och sådär. Så att de har ringt en gång, de ringde nu här på morgonen och då fick de inte igång den.
du är inte rädd om ditt arv, Tommy?
Nej, men det visar sig då att deras telefoner måste man trycka på själva Tesla-appen för att den ska etablera kontakt med bilen. De har inte det här aktiviteter i bakgrunden påslagen. Och det måste man ju då göra för att kunna använda telefonen som nyckel och sådär. Och det tog en stund innan vi lyckades klura ut det där. Men nu tror jag att de är på banan, och jag tänker ändå att hundratusentals amerikaner kör runt i Tesla, och det går ju. Så det borde väl även mina glada 70-plus föräldrar fixa detta under några dagar.
Mm, jag ska säga att amerikanerna kör oftast omkring och det går oftast bra, kan man ju säga.
Ja. Om man inte är läkare då, sitter i baksätet.
Mm. Nej, ja, precis. Men jag måste säga att det är synd om mina föräldrar. Häromdagen så skulle de köra iväg med sin egen bil. Då. De har en BMW 520 från 2014 som har gått 15 000 mil. Och de kom liksom 200 meter från huset, så tappade motorn all kraft. Alla varningslampor tändes på panelen och det började rassla från motorn. Då är det kamkedjan som har hoppat av, slagit sönder allting, motorn har rasat. En utbytesmotor kostar 100 000 spänn. Monterad och klar i bilen.
Oj.
Och den är värd typ 110-120 kanske.
Måste jag ändå gratulera dem till att den inte börjar brinna. Eller i och för sig, när det är sånt där motorage kanske är bättre att låta den brinna.
Ja, då hade de väl fått ut på försäkringen. Men maskinskadeförsäkringen hade ju gått ut och liksom sådär. Så att,
det där var ju bara... Det där är ju ett tufft val när det liksom inte lönar sig att reparera. Ja,
nej, men det är bara att försöka sälja delar och hoppas att de vill ha växellådan eller något, så man får ut några kronor liksom för den. För det. Ah. Och så får de köra test nu några dagar medan de letar någon annan bil.
Ja. Claes, har det hänt någonting med din långtestbil? Du har ju tagit över Honda Jazz Crossstar från mig.
Ja, jag sitter och njuter av den mjuka gången. Jag kör i fartgupp i 80 km i timmen utan några som helst problem.
Det är bara Claes, så. Vilka vägar har du 80 km i tillåten hastighet och fartgupp?
Ja, det här låter inte bra, den här kombon.
Nej, precis. Det är liksom bara, det är bara pluppar till lite i stolen sådär. Det är bästa bilen jag någonsin har haft. Nej, ja. Men det är ju faktiskt inga sådana farter inblandade. Och det är väl inget.
Nej, bra.
Men... Jag insåg faktiskt, vi har ju på Sveavägen utanför redaktionen, så har vi ganska kraftiga fartbulor. Och jag vet inte, kan det vara 30 eller 50 där på Sveavägen?
Ja, det är 50 faktiskt.
Ja, 50. Och de där, jag vet inte om det är för den här Stockholm Cruising som de där har kommit upp, för det har ju bränts gummi och kört street race där i många år. Men det är en sträcka som är ganska lång och rak där ut mot Wenner-Gren Center. Och där får man ju verkligen... Ja, pallnita om man inte vet att de är där, de där guppen. Men den här Honda Jazzen kan jag i alla fall köra över liksom i 20-30. Det är imponerande hur mjuk fjädring den har. Däremot så stör jag mig lite på vibrationer i instrumentpanelen. Alltså den översta delen mot rutan tycker jag vibrerar i vissa farter. Men vi får följa upp det.
Ja. Och jag kör ju Seat Leon, laddhybriden. Vad var det du liknade den vid, Anders? En onykter snok?
Ja,
en skadeskjuten kråka.
Du har tur, du har åkt på sommardäck, så att då går den mycket, mycket bättre.
Den gör det, för att jag märker inte så mycket av det här. Men i och för sig så klagade vi på spårkänslighet när vi hade BMW. Var det förra året vi hade? Ja, det var det, va? Där tyckte inte jag heller att jag kände av så mycket spårkänslighet, så att jag kanske är lite sned själv.
Att jag inte märker. Den är otroligt mycket bättre, Maria, så att du lider inte av den där vinterveckan.
Har du det varmt i kupén?
Nej, den har inte flippat ur på mig. Jag var lite rädd sådär när jag skulle sköta klimatanläggningen först. Så jag bara, nej, bli inte galen nu. Men nej, den har inte buggat ur eller gjort något konstigt mot mig i alla fall. Däremot har jag blivit lite manisk att jag är någon slags elbilis wannabe och försöker hela tiden ladda batteriet och köra på el. Överallt. De här små sträckorna som det blir liksom till inköp och ja, de vardagliga bestyren helt enkelt.
Och... Men är inte det den vanliga laddhybridsjukan? Blir man inte riktigt ofta så med laddhybrider att man försöker köra så mycket som möjligt på el och man ser det som ett personligt misslyckande varje gång bensinmotorn startar?
Ja, men det gör man ju. Och jag blir alldeles manisk i det här. Att jag springer och laddar, åker och laddar det här lilla, är det 13 kWh batteri eller vad är det? Något sånt där.
Och du åker också och laddar. Det är ju fruktansvärt. Ja. Du måste vara den enda personen i Sverige som beter dig på det där sättet.
Det tror inte jag. Jag tror att det är många som gör så.
Ja, jag tror att det finns de som gör motsatsen också. Har en bil som jag observerar regelbundet, en Ford Explorer. Och även samma person har även en Kia Optima. Båda är laddhybrider. Jag har aldrig sett dem inpluggade. Aldrig. Så att de kör nog på tomma batterier för jämnan.
Och det känns som sånt slöseri, tycker jag. Ja, jag vet inte. Ja. Ja,
men det går fort då, Maria, när du snapsar upp de där fem milen.
3-4 timmar tar det ju. Det laddar ju inte snabbt. Det är ju ingen snabbladdningsuttag på den här. Utan
hur trivs du hemma egentligen, Maria? Är det någonting, har det hänt någonting under covid-pandemin?
Nej, men jag gör så här. Jag tänker det här med vardagsmotion försöker jag ju få in. Så att det är ju 2 kilometer till laddaren. Antingen promenera eller ta en löptur. Lämna bilen där och så hem. Nackdelen är ju att jag kan inte se någonting i den här appen. Vad laddstart så jag får ju bara gissa när den kan vara full laddad.
Men vadå, du lämnar bilen, du springer i 4 timmar och sen så hämtar du upp det. Kör du ett maraton varje gång du laddar?
Jag springer hem 2 kilometer därifrån och så springer jag tillbaks igen 2 kilometer till. Då har jag fått 4 kilometer. Jättebra. Så att då får man ju in det hälsoaspekten på det hela. Det är hälsosamt att äga laddhybrid. Jo, jag kom på en till sak. Den kvittrar ju väldigt mycket, seten. När man kör. Det är sånt
kvittrar?
Vindbruset gör att det kvittrar. Den har något slags konstigt litet ljud för sig.
Det är inte din tinnitus du hör.
Nej, alltså, det är inte min tinnitus. Det är bilen. Och det låter i låga hastigheter. Alltså typ 50-60. Har ni tänkt på det? Att den har ett litet ljud för sig?
Ja, det märker jag att det kom under säsongen. Det var inte i vintras, men sen har det kommit. Så jag undrar vad det är som har hänt med de där
dörrlisterna. Vårkänslor kanske.
Ja, vårfåglarna. Mm. Vi har fått koltrastar i seten.
Ja, för det låter verkligen som det. Som ett litet kvitter. Ja. Anders, hur har du det i din långtestare?
Jag vet inte. Den är utlånad.
Du har inte kört den ens.
Jag har kört den ett par gånger. Fruktansvärt hård stol. Jag har inte kört den.
Vilken bil har du?
Mercedes GLB har jag.
Mm.
Och den funkar. Och den kan dra båten. Fyrhjulsdriften lade inte av och det gick jättebra. Den skötte sig exemplariskt på sjösättningen. Och jag provade även att köra upp för innan jag hade sjösatt båten. Så den klarar sig utmärkt. Det är ju en dubbelkopplare i den här och den slirar inte på kopplingen när den ska upp från den där sjösättningsrampen. Så att det var bra. Mycket bra. Men i övrigt, personen som har lånat den, han fick ett sms igår här och klagade på att det här solskyddet går inte att skjuta i längdled. Så när solen kommer in från sidan så är solskyddet alldeles för kort. Det var en dålig detalj. Ja, det är det jag vet. Den rullar på.
Jag var ju med Anders här på småbils eltestet. Det var jättekul. Och sista laddtillfället där när vi stod vid Ionity med 3 bilar och skulle tanka upp dem på väg tillbaka eftersom det här är alltså, Anders kör 5 små söta elbilar med ficklampsbatterier så man behöver ladda dem hela tiden.
Men om man köper 25 000 AA-batterier så kan man faktiskt snabbladda på vilken Mac som helst.
Vi stod där och laddade de här 3 och då kommer det en Skoda Enyaq införande. En glad hockeykille från Norrland som hade varit samma dag och hämtat ut den här Enyaqen från den lokala handlaren. Och var nu på väg ner mot södra Sverige någonstans. Eller glad var han inte, han var rätt irriterad. Eftersom han sa att de säger att den ska gå över 40 mil. Det gör den inte. Jag kommer knappt 30 mil. Sen måste jag ladda och ladda och ladda och ladda. Och jag sa, men hur fort kör du då? Han sa, nej men jag kör vad som står på skyltarna. Okej, bra. Vi laddade våra små elbilar. Och sen körde vi söderut mot Stockholm i Uppsala. Och 10 minuter senare när vi kommit ut på motorvägen. så kommer det en jack. Och jag hinner knappt se den alltså när den far förbi. Det gick inte enligt skyltarna, kan jag säga.
Nej, det där låter ju inte som en bra inställning när man ska köra långt med elbil. Att stressa för att man måste stanna och ladda, för det ingår liksom.
Men han skulle hem och se någon hockeymatch eller vad det nu var, fotboll, ja någonting var det.
Ja, vi ska faktiskt prata mer om Skoda Enyaq om en stund. Men först, vi har ett resultat i Autoindex. Ja. Över 10 000 svenska bilägare har sagt sitt och nu vet vi vilket märke som hamnade i topp år 2021. Claes Garin sitter med all information och vi kanske ska börja med att berätta hur den här undersökningen går till.
Vi har ju en tredjedels A4-sida i tidningen som förklarar hur Autoindex går till, så att jag kör kortversionen helt enkelt. Men du nämnde ju ett av de viktigaste styrkorna i den här undersökningen, det är att vi frågar i princip ja, strax över 10 000 svenska bilägare varje år. Och då är det i år bilar som är mellan 2014 och 2020. Hela undersökningen är indelad i fyra kategorier. Och det är bilen, och sen är det försäljning, verkstad och lojalitet. Och där har faktiskt bilen 40% och övriga kategorier 20% då på avgörande för resultatet. Så hur bilen funkar är det som är klart viktigast om man ska få höga poäng. Och i år så lyckades Toyota ta hem segern. Bra!
Jajamän.
Vi har ju haft en japansk trend i Autoindex. Det är ju du också medveten om, Anders. Du som faktiskt har suttit med det här materialet några gånger du med.
Jajamän. Det brukar vara mycket från öst i toppen.
Ja. Nej, men jag har en liten... Det som hände i år kan man säga, det var att förra året segrade Subaru och Toyota bytte plats med Honda i mitten på pallen. Så i år kom Toyota på första plats, Honda tvåa och Subaru trea. Men de har det lite tufft, de här, ja, Toyota höll ju inte till dem, men de här mindre märkena dit både Subaru och Honda hör. Om vi tittar på den rullande vagnparken i Sverige så krävs det att man har en viss andel, och vi brukar hamna runt cirka 1% marknadsandel. Och det börjar bli tufft för vissa mindre märken att hålla sig över där. Så till nästa år så kan vi förmodligen se lite nya märken. Tesla är snabbt på väg uppåt, även om det är några marknadsandelar kvar. Medans till exempel...
Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Mitsubishi och Suzuki tappar försäljning kraftigt. Och de är ju också med Autoindex. Det är totalt 23 märken som är betygsatta i år. Jag börjar ju med då att presentera i nummer 8 av vi bilägare själva totalpoängen. Och sen kommer vi rulla ut fördjupningar ända fram till höst i år. Och där går vi igenom bilen och bilhandlarna och märkesverkstäderna och sen lojaliteten. Så att man kommer kunna ta del av det här materialet i princip under ett halvår.
Mm, och vi kommer prata om det, återkomma till det i poddar också, framtida poddar. Men nu i den här första delen med det här totalresultatet, då är det ju ett slags index också, där de är rankade, de här bilmärkena som är med.
ja, vi har ett index som varierar från 0 till 1000. Och där har vi ju satt 500 poäng som ett medelnöjd värde. Och man kan ju faktiskt konstatera att även om vissa dalar och vissa stiger i den här rankingen, så är det ganska höga betygssättningar som bilägarna har. Så de är ju generellt väldigt nöjda. Men ja, man ser ju också vilka som är på väg åt vilka håll. Och det som är, så att säga, årets vinnares styrka då, Toyota, det är faktiskt märkesverkstäderna som förbättrar sig med 1,8% i poängskillnad. Och det är ganska mycket autoindex. Och de rankas högst av samtliga bilmärken. Och det är en stor del till att Toyota lyckas ta hem segern. Och de har ju ett väldigt fint modellprogram just nu som bygger på den här TNGA-plattformen som kom 2016 med Prius. Och det gör ju att de ligger väldigt högt även i betygssättningen av bilarna som de säljer.
Om du utgår ifrån det där index och bara tar snabbt några värden där, hur ser det ut i topp 5?
Ja, det är ju Toyota, Honda och Subaru som hamnar på pallen då. Sen så skuggas de av Mercedes och Volvo. Det man ser där är faktiskt att Mercedes, de ligger på en stabil fjärde plats. Medan Volvo, de tappar faktiskt poäng för andra året i rad. Och på sjätte plats så har vi faktiskt Audi som ett riktigt starkt märke. Så Audi har verkligen är ute på ett segertåg här. Och jag tror att den här nöjdheten som importören har lyckats sprida ut till sina återförsäljare i landet, den smittar av sig på bilägarna också.
Om vi kikar i andra sidan av den här skalan, vilka märken är i botten där då?
Ja, vi har en jumboplats som Fiat prenumererar på. Och det är tyvärr samma sak i år. Och där, när jag har intervjuat de ansvariga på Fiat, så är de ganska tydliga med att det finns vissa problem där som kommer från fabrikshåll, smittar av sig på återförsäljare och i hela organisationen. Det blir liksom hela tiden lite gnissel där, och det märker ju bilägarna i slutändan när det gäller kontakten med märkesverkstäderna och bilhandlaren. Och de är inte nöjda med sitt bilägande i autoindex. Sen har vi faktiskt på näst sista plats Nissan som har rasat kraftigt.
Och så här generellt, om du tittar på det, vad krävs för att man ska hamna högt eller lågt i det här? Liksom, är det att bilarna ska vara felfria, eller att det ska vara få reklamationer på verkstadens jobb, eller att det ska vara, vad är det som styr liksom?
Betygssättningen utgår ju från bilens kvalitet, och där har vi ju egenskaper, ekonomi, och sen har vi bilhandlarna, och sen har vi verkstäderna. Och där i varje kategori tillsammans med lojaliteten, och så har ju en massa underkategorier och detaljfrågor som till exempel rör hur snabbt man kan hämta ut bilen, hur bra information man får av sin mekaniker, vad som är gjort på bilen och kanske även tips om vad som ska ske i framtiden och när man ska förvänta sig nästa servicetillfälle. Reservdelspriser och titta, då är jag ju inne på verkstadsdelen, och tittar vi på bilen så handlar det ju om allt från bilens komfort till vägegenskaper, stolens kvalitet. Ja, det är verkligen ner på detaljnivå.
Men kan man då också dra slutsatsen att om man köper någon av de här tre märkena som kom högst upp i autoindex, då gör man också en väldigt mycket bättre bilaffär än om man köper någon av de tre märkena som kom i botten, eller?
Ja, så krass går det inte att vara, med tanke på att jag har ju träffat flera Fiat-ägare som älskar sina bilar. Men jag tänker, om man vill få ett bilägande utan speciellt många bekymmer, så skulle jag rekommendera att titta på autoindex. För om man vill ha ett bekymmersfritt bilägande, så gör ju de här märkena i topp, Billivet och bilägandet så mycket enklare för sina kunder. Och det märker väl vi också när vi skriver om konsumentfall, att när det väl händer någonting med bilen så är det ganska tufft att vara ägare till en bil som hamnar längst ner i autoindex, för då får du inte samma bemötande som kund som de bilägarna som ligger i topp, eller de bilmärkena som ligger i topp.
Då har jag bara en fråga till. Hur ligger BMW i den här?
Volvo och BMW, det är de två premiumtillverkarna som är ensamma om att tappa poäng faktiskt, gällande just bilens egenskaper, kvalitet och ekonomi. Och då pratar vi alltså bilkategorin då, den absolut viktigaste. Men det man ser där är att Volvo och BMW tappar och har faktiskt lite problem med sin kvalitet.
Du tänker dina föräldrar där, Tommy? Mm-hmm.
Mm. Jag tänker på den provkörningsbil vi hade inne här i veckan som var en BMW. Där hela instrumentgruppen bara försvann. Svart.
Det är inte buggfritt där heller, alltså, med andra ord.
Nej, inte riktigt.
Och vill man då läsa och fördjupa sig i det här, se hela listan och alla tabeller, så i den här första delen av Autoindex så finns det ju i nummer 8 av tidningen och även på webben att läsa. Och som sagt, det kommer mer delar i den här Autoindex. Vi har ju pratat om Skoda Enyaq flera gånger i den här podden. Anders har kört den när den var hemlig och täckt i ett schabrak. Och jag fick titta på den och i den, men inte köra den, när svenska Skoda hade ett event i höstas. Men nu, Anders, har du kört den här bilen omaskerad och färdig på svensk mark, eller hur?
Omaskerad, färdig och tjeckisk registrerad, så det var ändå en förseriebil.
Okej, det var inte riktigt, men nästan.
Inte riktigt, ja, men det var jättesen produktion. Det är verkligen absolut sista innan de drar igång den riktiga serietillverkningen. Det märks ingen skillnad. Förmodligen kanske den var till och med produktionsband dag ett. Vi har ju pratat om den här tidigare, så att ni som har lyssnat på podden vet att den här bygger på MEB-plattformen, och det är samma plattform som vi har på våran ID3 och som kommer på en rad andra bilar. ID4, Audi Q4, e-tron och en bunt till. Elborn kommer du också här se att. Så att vi kommer ju nöta på den här plattan, och med Skoda kaross på så tycker jag att det är en riktig fullträff. Det märks att man har haft lite mer tid på sig än vad man har haft i ID3. För nu har inte jag kört, jo det har jag visst det, jag har visst kört ID4, men det var ett tag sedan. Den här, man märker ju direkt att det här är mer genomarbetat. Bara en sån sak som att mediaskärmen inte hängde sig någon gång under körningen var ju en stor succé. Mediaskärmen förut, den är på 13 tum istället för Volkswagen har väl 10, tror jag. Den gör en jätteskillnad i hur stor den upplevs. Mycket lättare att komma runt i menyerna, och man kan dessutom med den här extra ytan, har man lämnat lite utrymme så att klimatanläggningsfunktioner och sånt ligger direkt på skärmen. Visst, den är pekskärm fortfarande, men du kan toucha direkt så att du behöver inte in och gräva i systemet på samma sätt som du kanske behöver då i ID3. Så det är positivt. Plus att du har några fysiska knappar som fjädrar när man trycker på dem, bara en sån sak.
Om man jämför då med ID4, visst är det så att Enyaq har större bagageutrymme?
Ja, jag kan inte svara exakt på lite när hur mycket större det är, men det känns större för att det är en liten längre bil, men det är 585 liter rymmes i bagaget då, och hela 1710 om man fäller. Och fäller man så blir det i stort sett platt, så att det är lättlastat och bra.
Hur är den att köra då, tycker du? För vi har ju klagat lite på ID3 att den har varit lite sådär bedövad i sin markkontakt. Hur är Enyaq att köra?
Jo, men det är väl lite samma lika, fast jag tycker nog att den är bättre. Nu hade inte jag kört ID3 på ett par veckor innan jag körde den här. Jag kanske skulle ha gjort det egentligen för att kunna ge ett mer riktigt omdöme. Men jag tycker den känns bättre. Det är mer närvaro, men det är fortfarande en bit kvar till liksom en Golf eller en Octavia som bygger på MQB-plattformen. Det är det, men det är trivsam liksom. Det är en trevlig bil, superbra vändradio förstås. Den är ju bakhjulsdriven den här. Det kommer ju komma med fyrhjulsdrift här under sensommaren, tidig höst kan man beställa med drivning på alla fyra. Då kommer även RS-modellen med 300 hästkrafter.
Men handlar det inte lite om biltypen också, Anders? Jag menar, ID3 är ju ändå ganska liten, kompakt. Man tänker att den ska vara lite slängig och kul. Medan då Enyaq den är ju en ganska stor familjesuv, eller?
Ja, det är den. Den är ju 4,65, så den är ju, vad blir det? Det är ju 40 cm längre, va?
Ja, och jag tänker att då kanske man inte förväntar sig att den ska vara så här pigg och rapp och,
nej,
och kul, som man ändå kanske tänker att en vanlig golfklassare typ som ID3 ska vara.
Ja, men om vi jämför med en Kodiak då till exempel, så Kodiak har ju betydligt trevligare styrning än vad den här har. Det, du har mer liksom återkoppling, vad som händer i vägen, men som biltyp så tycker jag att absolut, den levererar ju en mycket trivsam körkänsla. Det kanske inte är supersportig, men det kommer ju komma en RS-modell och då kanske de fixar det då. Men annars är det ju just kanske inte körglädjen utan körkomforten som är liksom bilens forte verkligen. För den är ju, den är väldigt tyst, fjädringen, det är sån här elektroniska som vi har berömt flera gånger, ställbara 13 steg eller vad det är, och den är ju, alltså den går ju fantastiskt bra på vägen. Otroligt bekväm och riktigt fin långfärdskomfort. Det är ju synd att man inte kommer längre, men det här med ett stort batteripaket är 82 kWh tror jag, men du kommer åt lite drygt 77 kWh. Det är ju 53 mil då enligt VLTP, och det är ju ganska långt ändå. Vad sa hockeyspelaren, sa du Tommy?
30 mil sa han, men som sagt, vi vet inte riktigt vilken hastighet han höll.
Nej, och inte vilka däck han har kört på heller kanske. Har han kört på vinterdäcken? Nej, det där var bara
hemdagen. Nej, det var sommardäck. Han hade hämtat bilen samma dag.
Jaha, och, ja, då har han, då kommer den tappa, eller tappa, de kommer den öka lite i räckvidd då också när det blir inkört, för det är alltid lite motstånd extra där i början.
Men kör man 150, jag vet inte om man gjorde det, men om man kör 150 med en jag kan jag tänka mig att den suger rätt mycket sås.
Om man frågar när det gäller räckvidden, Anders, vet du vad de mäter på? Vilken hastighet?
Ja, det är ju en körcykel ungefär som den gamla körcykeln. Det är bara att den är lite tuffare accelerationer och det är lite längre perioder i högre hastighet. Men det är ju fortfarande en ganska tydlig stadsfördel över de här körningarna. Sen gör ju VLTP, de gör ju en regelrätt stadskörning också, och då kommer de ju väldigt mycket längre eftersom du får en mer fördelaktig bromsregenerering. Och bromsregenerering på den här, den är, tycker jag då, väldigt bra, för att den har, den strävar hela tiden efter att segla bilen, alltså friljusrulla. Och det är ju ett energieffektivt om du har lite framförhållning i en körning. Du kan alltså inte köra så här one pedal driving som till exempel Nissan Leaf och BMW i3 och med flera elbilar då har, att den är väldigt abrupt. Så fort du släpper gasen helt, då bromsar den kraftigt och bromsar ner till stillastående. Det kräver, kan man den tekniken, så finns det en bekvämlighetsfaktor att behöva flytta foten från bromsen. Men jag tror de absolut flesta tycker att det både är jobbigt och det blir inte riktigt lika effektivt. För det är mycket bättre att aldrig göra åt energin än att återvinna den.
Men Anders, var ska man göra av sladden?
Ja, det finns ju ingen frunk. Utav förklarliga skäl.
Nej.
Däremot finns det ett litet sladdgarage där bak, och det är en plastlåda vill jag minnas, så att den är ju väderskyddad, så att det är bara att slänga ner den blöta sladden. Men det är klart,
om du inte har packat på
har du packat då? Så har du ju packat. Och då kommer ju då Marias, som vi har väntat på,
ja,
sladdrengöraren in.
Ja, hade du en sån?
Det fanns ingen med i bilen.
Nej.
Men jag har fått se den på bild, och sitter ni ner, för nu kommer den besvikna. Det är alltså då en tvättsvamp i en plasthållare som man kan dra igenom sladden. Du viker upp den, tänk en Scotch Brite. Tänk att ha två Scotch Brite i en liten plasthållare, så ser det ut. Japp, det var det. Den kommer inte vara torr när den kommer ut, men den kommer inte vara smutsig i alla fall, för det kommer ju trilla av i den här svampen och ner på marken då. Men du kan nog 17 bli blöt i handen, för att du håller ju i den där.
Ja, själva kabelrengöraren lär ju bli smutsig, tänker jag.
Nej, det var... A for effort och C minus för utförandet.
Ja, skit också.
Men det är någon som försöker. Men andra bra detaljer, de har ju så här klassiska Skoda smartness. Du har, det är ju inte tanken, jag förstår egentligen inte varför, kanske stöldrisk. Förut har ju det här isskrapan, den har alltid suttit i tanklocket på dem ju. Men då har ju tanklocket varit låst på ett sätt, och nu kan man ju förvänta sig att tanklocket är öppet eftersom du sitter och laddar. Då vill de inte ha isskrapan där, så den har fått flytta till bakluckan, ett speciellt fack. Och det är ju käckt.
Ja, fast du måste öppna bakluckan.
Ja, måste öppna. Men som sagt, jag tror att det är med stöldrisken, du vet, de skulle väl norpa den där rackaren annars för ägarna.
Men det är käckt. Det är, ja, det är
verkligen. Jag lät den passera ograverad tidigare. Men du tog upp den, Maria. Det är bra. Ja. Jag tackar för det. Ja. Och paraplyer finns förstås kvar. Och jag vill minnas att det är både för- och passagerarsidan numera. Kort hoppfällbart paraply ingår.
Men den kostar flis.
Den kostar en slant. Den kostar, så som jag körde då, stora batteripaketet, 204 hästars motorn. Och 204 hästar låter ju mycket, men du ska inte ta den mindre motorn. Visst är prestandasiffrorna i stort sett identiska tack vare att batteriet är lättare. Men ändå, så stor motor som möjligt. Den kostar 553 700 kronor. Och det är ju
för en Skoda?
För en Skoda. Sen får du ju 70 000 av oss. Ja, skattebetalare alltså. De räknar med att sälja 3600 bilar, eller rättare sagt så här, de får 3600 bilar och de har inte sett att de ska påverkas av halvledarbristen, så att de kommer komma i år. Men man räknar med att man kommer ha sålt betydligt fler bilar än man har tilldelning i år. Så att vill du ha en Enyaq så får du nog tugga i dig det högre priset. 80% av svenska köparna har valt att tugga i sig det högre priset. För basvarianten är väl i stort sett 100 000 billigare, va? Men om du liksom utrustningsjämkar dem så skiljer det 50 000 kronor. Och 50 000 kronor för 12 mils räckvidd, det kommer ju vara värt det varje dag i veckan när det står där i Johnny till kön. Så att,
Jag kikade även på privatleasingpriserna, Anders. Och där var det ju i princip 150 kronors skillnad i månaden om jag inte minns fel. Så det är ju ett tecken på att de verkligen har valt den modellen som de hoppas ska sälja, och det är den stora.
Ja, och det var det du pratade om för någon podd sen också, Tommy, va? Att i Sverige så väljer vi bara stora batterier.
Och inte bara i Sverige, vilket jag kommer att komma tillbaka till om en liten stund.
Jaha, spännande.
När vi pratar bagageutrymme, Anders, jag tittade på ID4, den låg på 543 liter. Det innebär att Enyaqen är större alltså.
Enyaqen är ju en ganska mycket större bil. Den ligger ju verkligen mellan Karoq och Kodiaq i storlek, och den är ju närmare Kodiaq än Karoq. Så att den är ju rymlig. Ser du familj idag, inte vill lägga en jätteförmögenhet på bilen, ha bra räckvidd. Jätteförmögenhet, 553 700, det är mycket pengar. Alltså Enyaq är ju no brainer, det är bara att ta den direkt.
Men är det e-tron utrymme i den, skulle du säga? Eller?
Ja, nej, e-tron är ju naturligtvis större, Model X är ju större, men när vi pratar, då är ju bilarna för 1 miljon, då är det ju i alla fall 400 000 till. Det
är... Men för, den är väl större än de här andra mellanklass-el-suvarna som finns i alla fall?
Ja, det är ju. Sen skillnaden till ID4 är väl ganska liten egentligen, men jag tror att det har lite bättre baksäte i Skådan, för det var ju fantastiskt rymligt och bra.
Och det tyckte jag var rymligt redan i ID4. Men det känns ju som att, hur kändes detaljkvaliteten? Är det ett steg upp från ID4 eller?
Ja, hade du frågat om det var ett kvalitetskliv upp från ID3 så skulle jag säga att det är två kliv upp. ID4 vill jag minnas att jag sa ungefär som den här, att det här är ju jättebra liksom, jämfört med ID3. Det här är ju kanske vad en Skoda kund ser i Octavian också. Jag skulle säga att de är väldigt lika den här Octavian i kvalitetsintrycket. Och det enda som egentligen skiljer i någon större utsträckning mot de dyrare märkena är att ha väldigt plastiga dörrhandtag. Där ser man ju att Skoda, nej, ni måste använda den här plasten så att det ser lite billigt ut. Men liksom materialvalen på instrumentpanelen och sånt är ju, ja, det är som vilken Skoda som helst. Det är mjuka och fina material och ser snyggt ut. Och åtminstone min bil var välskruvad. Inget gnek, inget knarr, och den hade ändå rullat en 800 mil, tror jag.
Vi pratade ju förut om vad som drar och påverkar räckvidden. Den här bilen får ju dra släp, eller hur?
Ja, och nu tar man lite grann på sängen. Jag blir osäker om det är 1000 kilo eller 1200 kilo. Men det här är 1000 kilo för att den är bakhjulsdriven, och så blir det 1200 kilo om de är fyrhjulsdrivna.
Ja, det har du rätt i.
Ja, vad bra. Då blev jag inte tagen på sängen. Då var jag papprena i ordning. Någonting mer ni undrar? Jag känner mig ganska dränerad på den här bilen. Jag ser fram emot ett riktigt test, för att jag tror att den kommer att prestera fantastiskt bra. Ni som har tidningen, det vill säga nummer 7, 2021 här, har den framför er på sidan 18, kan se att klassledaren är rubriken med ett frågetecken. Och jag vågar ju påstå att när den här kommer i test så kommer vi ta bort frågetecknet.
Wow, höga förväntningar.
Extremt höga förväntningar. Ja. Hoppas jag att jag blir motbevisad nu då. Men ja, att någon slår det här, för då är det en fantastiskt bra elbil. Men jag tror den blir jättetuff för många, åtminstone tills koreanerna kommer.
Tommy, du har fått en inblick i hur Volkswagen tänker sig i framtiden och kanske också ser på nutiden i ett elektricitetsseminarium, eller hur?
Volkswagen Way to Zero heter det, ett digitalt seminarium som handlar om elbilar och elektrifiering och hur vi ska kunna behålla en mobilitet med en någorlunda bevarad miljö framöver.
Mm.
Det har varit jättespännande faktiskt. Bland annat så redovisade man en stor enkät som man hade gjort bland europeiska elbilsförare. Och som då sa att 90% av de som idag kör elbil kan inte tänka sig att gå tillbaka till förbränningsmotor.
De har blivit permanent omvända. Mm. Du sa någonting förut också när vi pratade om Enyaq, att det är inte bara svenskar som väljer stora batterier.
Nej, man har ju gjort en enkätundersökning då för att se vad folk har för preferenser när det gäller räckvidd. Hur mycket behöver man egentligen? Man har ju tidigare pratat mycket om att kostnader är viktigare än räckvidd för kunderna och att många skulle kunna klara sig med en bil som bara går 20 mil eftersom man inte kör mer än vad det nu är, 3, 4, 5, 6 mil per dag. Men det här visar sig inte alls vara applicerbart på europeiska kunder. I Kina kan man tänka sig en kortare räckvidd, men i Europa så vill man ha betydligt längre. Om man har en elbil som familjens andra bil så tycker man att 30-40 mil är tillräckligt. Normalkonsumenten som har en elbil som första bil vill ha 50-60 mil och premiumköpare nöjer sig inte med mindre än 70-80 mils räckvidd på sin elbil.
De vill inte ladda ofta.
De vill inte ladda ofta, och det vet ju vi som kör elbil att det vill man inte, för även om man nu säger att det ska ta 20 minuter att fylla 80% av batteriet eller vad det nu är man säger, så gör du ju aldrig det i verkligheten. Och man ska ändå av och man ska hitta ett laddställe som är ledigt och man ska få appen att fungera och man ska få allting och sådär. Och det tar tid alltså. Vår kollega Nils kom blek till arbetet häromdagen och berättade att han hade varit tvungen att lova sin fru att aldrig mer köra långresa med elbil. Efter att de suttit 7,5 timme med två skrikande barn i baksätet på en resa som normalt tar 5 timmar att göra.
Ja.
Och mycket berodde ju på att det var kö nu. Och det har ju sålts en jäkla massa elbilar. Så nu börjar det bli kö framför laddplatserna. Var hans reflektion.
Jag har en, jag tror inte han misstycker, jag har en liten direktrapport här från tiden när Nils åkte då med sin familj. Det kom ett upprört sms. Med bilder då på ID3:an som står och laddar med en Ionity-laddare. VVs ID-satsning har förstört helgresandet. Trångt även på Ionity idag. Gränna, en stolpe i funktion. En EQC och två ID3-laddar. En ID3 och en ID4 köar. En kona samt en Polestar 2 hade gått upp men drog vidare. Mantorp, fulla bås med en EQA. Två stycken ID4 samt två ID3. Några minuter senare. Och då har inte Enyaq och Q4 rullats ut än. Halvirriterad stämning i Gränna då både EQC samt ID3 laddade strax över 90%. Jag har provsmakat framtiden. Den var bitter.
Stackars Nils. Ja, det tätnar kring laddstolparna. Alltså. Det är ett hårt liv där ute på vägarna.
Men det kommer att komma fler elbilar, mina vänner. Volkswagen berättade på det här seminariet då att man till år 2030 ska ha ställt om så att 70% av de bilar som tillverkas av Volkswagen i Europa ska vara elbilar år 2030. Man ska lansera en ny elbil varje år från och med nu fram till år 2030. Och några av de som kommer här framöver då är ju nästa år ID Buzz.
Bussen, eller?
Bussen, mm. Ja. Anders, du är väldigt intresserad av den.
Ja, den tror jag jättemycket på.
Vi får se då. 2023 är det nämligen tänkt att Marias bil ska komma. Ja. ID Space Vision, 60 mils räckvidd och kombikaross.
En eldriven kombi.
Mm-hmm.
Jag applåderar.
Yay!
2025 ska det komma en mindre elbilsplatta, steget under MEB, för de små bilarna i Volkswagen-koncernen. Och 2025-2026 så kommer nästa generation från Volkswagen på plattformen Trinity. Då är alltså MEB borta och så ska man börja med någonting nytt. En av de ansvariga, Burak Yilmaz, som har varit med och byggt, tagit fram ID3 och ID4, var med på det här seminariet. Han berättar att det har varit en del smärta under utvecklingen, men också en brant learning curve. Nu är vi bättre rustade för att utveckla nästa generation elbilar. Med ny plattform, ny arkitektur, ny affärsmodell, nya processer i organisationer. Vi uppfinner nya teknologier i samma takt som vi utvecklar bilen.
Ja, men det låter ju lite som att de inte riktigt var nöjda med den. Ja, okej, nu skuffar vi undan det här och så tar vi nästa istället. Nya tag! Vad var det? Hur många år var det bort det här Trinity var, sa du?
2025-2026 ska den komma.
Det är ju inte många år. Alltså, nej. Ska inte MEB leva?
Men det måste vara nytt, va, Tommy? För MEB skulle väl fortsätta långt in i 2030. Så det...
Kan det vara så att det här är någon slags premiumplatta då som kommer från Volkswagen framöver?
Det kan det,
det kan det nog vara. Annars tror jag Ford skulle bli jätteupprörda. Varsågod, här får ni MEB och vi tar en ny när ni har fått den.
Ja, precis. Här får ni våran kasserade.
Elektrifiering har ju varit det stora steget inom bilindustrin nu. Nästa steg är självkör. Självkör kommer att vara en game changer för hela industrin, som man på det här seminariet. Vi ska tänka mobilitet och inte bilar. Vi ska tänka, vad ska vi göra med tiden i bilen som man inte längre behöver använda när man kör? Ska vi sova? Ska vi arbeta? Ska vi umgås? Den här nya plattformen Trinity bygger på en grund som från början ska klara självkör på nivå 4. Vad är det för något? Hjälp mig.
Det är fortfarande ratten kvar, men du ska kunna låta bilen köra på alla godkända vägar.
Ja, och sen så den ska kunna lämna över med så här 10-20 sekunders förvarning eller sånt där, va?
Ja.
Det ska den börjar på nivå 2 plus när den kommer där 2025-2026. Vad är det då, nivå 2 plus?
Nivå 2 är det vi har idag i stort sett på det du
den glorifierad filhållare.
Ja, exakt. Glorifierad filhållare. Precis.
Och sen är den då tänkt att den ska börja skalas upp i samband med lagstiftning. Och den första, jo men det säger de faktiskt där, att första Trinity-plattan kommer som ett premiumalternativ för en Audi.
Ah, okej. Okay. Där var det. Premium.
Ja, A6.
Just det, det är det säkert. De säger, också på det här seminariet så sa de det, att Kina kommer att bli det första landet som implementerar fullt självkör. Och det kommer man att börja med då kring 2025. Och det gör man tack vare att man bygger en helt ny infrastruktur nu i Kina som man kan förbereda för autonom trafik. I Europa så måste vi då bygga om det gamla vägnätet till viss del och se till att det är anpassat. Och man behöver inte riktigt göra den resan där.
Jag tror att det kommer vara begränsad yta det där, va? De kanske godkände det rent juridiskt, men jag tror att det kommer bli precis som här, att det blir vissa motorvägsavsnitt som kommer vara tidiga. Och vi behöver komplettera vår infrastruktur med den IT-strukturen. Och det har man ju pratat om i 14-15 år.
Ja, de kanske börjar med nybyggda vägar då.
Precis.
Och man säger här också då att premiumbilar och kommersiell trafik kommer att vara de första, men på sikt så kommer kostnaderna att sjunka, och Volkswagen säger att de ska bli först med att erbjuda självkör för massorna. Så långteststallet 2027-2028 kanske? Då kan vi skicka ut bilarna själva och göra sina körningar, och så kan vi ta semester medan de är ute på semestertestet.
Tommy, du vet att det finns AI som skriver jättebra nyhetsartiklar så här, som inte går att skilja från vanliga journalister.
Ah, kan jag anställa en sån?
Du vet att du håller på att göra oss arbetslösa här nu, va? Vi ska inte ha några självkörande saker i långteststallet.
Nej, och frågar du bilen själv hur det har gått att köra så kommer väl den säga att allting gick bra. Så att jag vet inte.
Särskilt om det kommer från Volkswagen. Hur mycket ström gick åt? Jättelite. Var det ren ström? Absolut.
Ja, vi får väl se då vad för framtiden blir för oss i långteststället och för Volkswagen som stort också och bilvärlden. Och det var faktiskt allt för den här gången. Tack för att du lyssnat, och vi Bilägares podcast är tillbaka om en vecka. Tills dess, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken och heja Tusse i Eurovision. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida. vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.